Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Min farsa säger dock, skit i tandkrämen.
Men han är från 40-talet, då tror jag inte de har.
Salt, koksalt.
Och då är han tandläkare eller?
Nej, tvärtom.
Vad är man då?
Man är verkligen inte tandläkare.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Jag heter Rickard Olsson, låter ju inte som Anders S. Nilsson. Han är borta och det är jag som vikarierar helt enkelt. Här i podden så har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Och där tänkte vi prata om ett personligt dilemma från panelen. Och sen fortsätter programmet precis som vanligt. Om du lyssnar på iTunes eller podcast får du hemskt gärna prenumerera på den här podden. Och ge oss gärna en recension också. Du kan alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små dilemman. Och så ger panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Dagens panel består av Johan Pettersson, välkommen.
Tjena, tack.
Hasse Aro, välkommen.
Tack så mycket.
Och Josefin Crawford, välkommen.
Tack, tack, tack.
Välkommen alla tre. Johan, du har fått i uppdrag att ta med dig ett eget personligt dilemma.
Jag har ett rykande färskt, jag vet inte. Det är ju ett dilemma för mig. Det kommer inte att vara det för er.
Men vi kanske kan hjälpa dig.
Ja, då är det så här. Jag har varit med i den första långfilmen då för mig. Det är den första i hela mitt liv.
Gud vad jobbigt.
Skitjobbigt. Vad ska jag göra? Nej,
det var... Och den här premiär 22 december. Och heter Monkey.
Och heter Monkey, ja.
Så slipper du säga det själv.
Ja, tack. För då blir det objektivt.
Just.
Men det är en galapremiär och jag vet inte. Vem ska jag bjuda? Jag får ett begränsat antal biljetter. För jag är, du vet, det är första filmen så jag har inte så mycket pull. Och då undrar... För då har jag insett att jag har två alternativ. Gamla kompisar, goda gamla kompisar. Eller liksom branschfolk som jag kan gagnas av. Att jag smörjer dem lite grann. Liksom agenter, producenter, bokare. Och jag vet inte hur jag ska fördela det riktigt.
Men du vill gärna göra en till film kanske?
Ja, och ha jobb är bra. Men jag vill också ha kontakt med gamla vänner. För det är en stor grej för mig att liksom få dela med vänner. Sen har jag ju vänner i branschen också som kanske kan ge mig jobb. Så de är ju solklara. Ja. Men de däremellan...
Du ser
det, det var därför du började det här dilemmat med att titta på oss två och säga, det här är inget dilemma för er.
Nej.
Vi är inte bjudna.
Ni har inte fått någon inbjudan.
Nej, vi är borta från listan.
Du ser, det är ju dilemma redan här.
Har du varit med om något liknande här?
Nej, inte på den nivån. Verkligen inte. Men det är klart att det är samma sak om du ska ha en tillställning hemma där du tänkte bjuda lite flott och så finns det ju då ett visst antal platser. Vem ska du bjuda? Och då är det ju ofta liksom, då är det snarare hur stor del av släkten måste man ta med?
Och för att, vem väljer man?
Ja, och liksom, för att det är ju så här tror jag i de flesta familjer att de roligaste personer man känner, det är ju inte de man är släkt med.
Nej. Man väljer inte sin familj.
Nej, men samtidigt måste de ju få komma. Så det där är ju ett dilemma.
Jag har en liten invändning här. Det är inte alls som att ha en fest hemma. För att här har du då, ska du bjuda in till den här filmen. Så det stora dilemmat är filmen ens bra?
Alltså, jag såg den i veckan och jag står för den.
Ja, alltså, för det är ju ganska avgörande. Jag tänker om filmen suger så kanske du inte ska bjuda så mycket bransch.
Nej, men den är representativ.
Då ska du mer bjuda kompisar som bara, yeah Johan, vi gillar det ändå. Alltså, du vet. Nej, men så är det ju. Medan om den är liksom, det här kan generera, då bjuder du lite bransch. Jag tycker du ska köra en mix. Alltså,
för att 40-60, alltså för att mix tänker jag ju köra. Men jag har, säg att jag har 14 biljetter. sju av varje liksom, eller vad?
Men du har inte sju managers.
Nej, men alltså jag har ju fler till mina, alltså mamma och pappa och barn och så. Det är klart att närmsta familjen får komma också, så att visst det blir lite, men sak som jag står och väljer mellan så här.
Men de här inflytelserika personerna då som du tänker att du ska bjuda, blir inte de bjudna ändå om de nu är så inflytelserika? Mm.
Så tänker jag också lite grann.
Att fan, jag tror annars... jag skriver upp det här. De blir bjudna ändå. Jo, men det kanske är så.
Hur många kompisar är det så att om du skulle göra en kompislista, hur stor skulle den bli?
Ja, men det är något, och de har ju barn. Det här är ju en familjefilm, så att den blir ju fan, det är ju 20-30 de närmsta liksom, med barn.
Alltså jag säger så här, vill du ha en perfekt premiär med fest och flärd och stämning, alltså bjud mig.
Det är flera bra lösningar här.
Jag tänker alltså...
Och ingen annan, så blir det ingen...
Ja, men sen kan du ju liksom bara ta lite kreti och pleti, men då är det löst, om jag säger.
Ja, festen är säkrad. Men, karriären?
Jo då, men det är ju en bra film. Alltså såna här filmnördar, människor, alltså de här viktiga personerna som du pratar om, de kommer ju se filmen i vilket fall som helst. Så är det. Så är det. Så att jag satsar på liksom nära och kära. På riktigt, alltså.
Men det är just det här att smörgrejen, att känna, jag tänker på dig, bokaren X.
Men du vet hur det funkar här i Sverige. Ju mindre man smörar, ju mer svår och oåtkomlig man verkar, desto mer vill folk ha.
Jag ska inte svara på första samtalet heller. Hej, vad vill du?
Nej. Jag tycker Josefin har väldigt många bra poänger faktiskt.
Jättebra, jag kommer att skriva upp, jag har inte gjort det.
Kan vi säga så här, skit i branschfolket, bjud dem nära och kära.
Ja, för branschfolket kommer ändå se det.
Ja. Vad säger du, Hasse?
Nej, men jag håller nog med. Ja. Bjudkompisar.
Men det löste inte ditt dilemma med släkten där.
Nej, det gjorde jul, inte. Liksom.
Men Hasse, du är min plus en. Så det,
ja,
okej. Okay.
Tack,
hänga
tack.
På.
Ja, men då så. Var klart.
Då löste det sig också.
Klart.
Känns det bra, Johan? Känns det bra?
Och så tar vi med våra respektiva ungar. Då är vi uppe i en 10-12 perspa där.
Alla familj liksom.
Då har vi betat av det första dilemmat och så fortsätter vi med lyssnarnas inskickade dilemma. Hej, dilemmapanelen. Jag heter Moa. Jag är en tjej som är singel och barnlös. Jag vill bilda familj, men jag är 34 år och det börjar brinna lite i knutarna. Min bästa tjejkompis är också 30 plus och singel. Så vi letar båda på dejtingsajter och går ut på krogen varje helg. Men så fort jag träffar en kille så är hon snabb att tala om för mig hur dålig han verkar vara. Och att jag kan få någon bättre. Ibland kan hon dessutom berätta dåliga saker om mig för killarna jag träffar. Men hon är min bästa vän. Och alla mina andra kompisar har familj och barn. Så de vill inte gå ut och ragga killar med mig. Jag har försökt prata med min kompis om detta. Men hon säger att jag ska vara glad att jag har henne som ser efter mig. Men jag vill ju träffa en kille. Vad ska jag göra? Josefin, du fnittrar.
Ja, jag
fnittrar. Vad ska hon göra?
Jag fnittrar åt din inlevelse. Jag älskar det. Det är lite som så här... Bullens brevfilm.
Ja, men det ska väl vara det.
Ja.
Hon har ju ett dilemma här. Vi måste ta det på allvar.
Ja, jag känner verkligen med Moa. Så att, nej men, ja, det man ska göra i såna här lägen, det är att ligga lite lågt med, om man nu får en kille på kroken och har en sån här kompis, då ska man inte berätta för kompisen att man har killen på kroken. Så att säga. Så det hon främst ska göra, det är att se till att få en snubbe på kroken som hon sen kan börja träffa utan henne, såklart. Och inte berätta någonting för kompisen. Utan ta det liksom själv. Och kom fram till huruvida han är en bra kille eller en dålig kille. Sen det där med att när de är på krogen tillsammans så att kompisen säger dåliga saker om henne. Det upprör mig. Då hade jag blivit lack. Så då får man ju sätta ner foten och säga till.
Men man kan ju undra om det är ens bästa vän hon har att göra med här. Vad säger du, Hasse?
Alltså jag försöker alltid läsa mellan raderna. Se den stora bilden. Se det som inte sägs. Och vad vi har här är... utifrån det här brevet, två kvinnor och två tjejer som är ute på krogen och överallt och försöker träffa killar.
Ganska desperata.
Den ena träffar tydligen killar hela tiden och den andra dissar dem eller henne. Så den andra träffar tydligen inga killar.
Nej, så kanske det är.
Så kanske det är problemet. Så att kanske Moa ska vara wingman eller wingwoman åt sin kompis och se till så hon träffar en kille.
Just det.
Så lämnar
banan, så är banan öppen sen.
Just det.
Tror jag. Jag tror att där ligger problemet.
Johan?
Ja, jag tänker också att den här kompisen kanske är rädd för att bli ensam. Är inte inne så här, vill inte ha någon kille just nu, vill ha en kompis. Men jag är också inne på det Josefin pratar om, att de liksom inte ska träffas. Men jag går mer på en tydligare, rakare linje och tar en kompispaus. Nu hamnar du i karantän, vet du. För nu ska jag dejta den här killen. Jag vill inte att det ska bli geggigt. Nej, det är inte den formuleringen ska man ta. Men just vara tydlig med, jag vill ha lite space, kompis space.
Ge mig lite space.
Ge mig lite space, för nu ska jag dejta den här killen. För jag tror, om det är en riktigt bra vän, så är det nog rädsla att förlora Moa som kompis som gör att hon, eller så är hon taskig. Mm. Det är väldigt svårt att veta så här på pappret.
Hon blir ju taskig.
Det blir taskigt, det hon gör. Mm. Men, och då, istället för att säga jag tycker du är taskig, så kan man säga det här skulle funka bäst för mig att ta. Nu hamnar du i karantän, eller kompispaus, så ska jag dejta en så snubbe som inte du vet om det.
Jag tror att hon ska bestraffa sin kompis lite grann.
Nej, bara vara tydlig.
Jag tror inte det funkar. Jag tror inte det funkar mellan två tjejer. Ursäkta om jag är könsfördomsfull. Jag tror det funkar mellan två killar, men inte mellan två tjejer.
Du har helt rätt där, Hasse. Det funkar inte mellan
tjejer. Vad händer då?
Nej, men alltså, då blir det dålig stämning. Det är bättre att bara flyta under överradan, vad man nu säger.
Alltså, smyga.
Precis, smyg med dejtandet och låtsas att allt
ljuga.
Är som... Nej, men man ljuger inte om man bara undanhåller, eller?
Det man inte vet tar man ingen skada av. Nej, bara någon som skrev i en låt.
Ja, så var det.
Det funkar inte mellan tjejer, men funkar mellan killar. Det blir jag lite nyfiken på.
Nej, jag vet inte ens om det funkar mellan kille. Men alltså, jag skulle faktiskt... Jag tror att man lätt kan bli lite sårad om en tjej... riktigt bra kompis skulle säga så. Mm. Nu får du vara i kompiskarantän. Jag hade bara, men fuck you.
Alltså, jag håller med om att man ska formulera om det. Ja. Det kan jag gå med på.
Ja, nej, men jag tror att det är väldigt enkelt. Skaffa en kille åt kompisen.
Ja, men det var en bra idé jag faktiskt. Också... Sen kan jag kom på en sak, bara snabbis här nu. Det kan ju vara så att de har väldigt lika smak. Att de blir intresserade av samma killar när de är ute. Och det är ju också ett jätteproblem. Mm. När man har en kompis så diggar man samma sort. Liksom.
Moa kan ju vara den snygga också. För ibland kan det vara så att tjejer är, det finns en fördelning på skönhet. Och att Moa fick plusset.
Ja, det känns lite, det är lite det som Hasse är inne på också. Så Moa, skaffa en kille åt din tjejkompis. Alternativt, gå på Johans linje. Sätt kompisen i karantän.
Ja, med ett annat ord.
Ja, och så skaffar du en kille själv. Helt enkelt.
Moa, jag tycker du gör som Johan säger. Och sen mejlar du oss om ett par veckor och berättar hur det gick.
Då går vi vidare till nästa dilemma som ni hör här i Mix Megapol om en liten stund. Här är ett roligt dilemma. Lyssna noga nu. Hej dilemmapanelen. Jag heter Niklas och har en extremt skrockfull vän. Han tror verkligen att något ska hända om man inte säger tvi när en svart katt gått över vägen. Han tvingar mig att besvärja mig om det händer något. Om jag vägrar så tjatar han tills jag ger mig. Jag har hintat om att han borde gå i terapi för det här, men han viftar bort det och säger att hans besvärjande ju fungerar. Han är ingen gammal gubbe, vi är båda i 25-årsåldern. Och det här förstör vår relation och jag skäms för honom när vi umgås med andra. Vad ska jag göra? Hjälp Niklas! Ja, Josefin.
Alltså jag känner ju igen mig lite grann i det här, i kompisen. För jag är ju själv ganska skrockfull av mig. Och jag är sån, jag måste spotta 3 gånger om jag ser en katt som springer över vägen och... Ibland får jag till och med så här tvångstankar att jag måste hinna upp ett visst antal trappsteg innan dörren stängs bakom mig, för annars kommer något jobbigt hända och sådär. Och inga nycklar på bordet och inga skor på bordet heller och så vidare och så vidare. Och jag tycker liksom att det är ganska trevligt att ha mina hang-ups.
Men begränsar det här din tillvaro också? Eller?
Nej, det tycker inte jag att det gör i alla fall. Och skulle jag ha en kompis som tyckte det var pinsamt, då skulle jag tycka att det var en jättetöntig kompis. Så att, för det första ska man inte skämmas för andra.
Nej. Det betyder otur.
Så kan vi säga. Ja. Så kan vi säga. Nej, men alltså, sen är det klart, om det här verkligen begränsar den här personens liv, att det bara är hela tiden, då kanske det är terapiläge. Men så länge det är lite några grejer om dagen så där, låt han hållas. Jag tycker sånt där är intressant och roligt också. Jag skulle vilja träffa den här kompisen och höra vad man ska göra och inte ska göra.
Ja, Hasse, vad säger du? Har du något?
Alltså, jag undrar ju var de bor. Om det är så jävla mycket katter så att det begränsar hans liv och går och säger tvi, tvi, tvi hela tiden.
Ja, men det kan vara alltså,
det känns
också
kanske som kattproblemet då är det stora och inte hans skrockfullhet. För ärligt talat, hur många gånger råkar man ut för att en katt går över gatan?
Fast det alltså, vänta nu, det finns ju fler grejer. Du får inte gå under en stege till
exempel.
Ja, men
här var det ju bara katten.
Ja, det var det som var exempel. Det var allting.
Alltså. Det var allting.
Du får inte gå på avbrunn.
Okej. Nej, men vi har ju alla, jag har det med Josefina, vi har ju alla någon grej. Mm. Alltså, jag är inte skrockfull, verkligen inte. Det är ju idioter som är det. Men man lägger ju inte nycklarna på bordet.
Nej, precis.
Men jag gör inte det.
Ja. Men det går ju att upphäva den.
Och ser ju sådär, om man har en viss liksom, klädkombination en dag och så gick det väldigt dåligt den dagen. Då kanske man inte har den kombon just den.
Nej,
just
det. Dagar. Precis.
Men inte för att man är skrockfull, men ändå för säkerhets skull.
Men det är klart, och så vidare.
Men det är klart om det är jättemycket och det begränsar hans liv, då kanske man ska börja fundera lite på det.
Men förbannelsen upphävs väl om man tar ner nycklarna och de landar på golvet? Om man har lagt nycklarna på bordet, är det inte så?
Nej, då måste man dunka 3 gånger i ryggen.
Också? Jag trodde det var räckte med att man då bara åker ner på backen.
Jag trodde det räckte att jag tog bort nycklarna bara.
Nej, 3 dunk i ryggen.
På vem då?
Johan, vad tror du om det här?
Nej, men jag vill sortera lite i det. Mm. Och det är liksom, jag håller med, hur många katter är det? Hur många stegar finns det? Liksom, vad... Eller finns småfolket? Är det vättar också?
Folktro.
Ja, folktro. Alltså, och går inte ut för trollen i skogen. Mm. Då begränsar du. Och det kanske inte till och med att det bara är skrock, utan det är ett maniskt beteende som man också kan känna igen. Jag glömde att låsa dörren eller stänga av strykjärnet, så man går tillbaka. Men gör man det 5, 6, 7 gånger, då är det också ett på väg att bli en störning. Liksom. Ja. Men det verkar inte som att det handlar om det, att man är manisk i rädslan av att ha glömt saker som kan gå fel, utan att det är skrockfullt. Men låt personen vara skrockfull så länge det inte drabbar någon annan.
Liksom. Ja. Vad tänkte du säga, Josefin?
Nej, jag bara tänkte att vår brevskrivare kanske tycker att det är lite pinsamt för att det känns så här mossigt. Mm. Alltså lite så här tant och gubbigt att hålla på med såna här grejer. Och där måste man ju backa och bara, ja, men han får hålla på så. Ja. Jag är inte sån, men vi är fortfarande kompisar.
Men nu var det ju så att kompisen ville att han också skulle spotta.
Precis. Han kräver att kompisen också ska vara skrockfull.
Ja, det är ju inte okej.
Okay. Nej, det är
då
inte.
Då tycker jag kompisen att det där får du hålla
det ska
på.
Han skita i vad andra gör. Ja. Behåll din egen
det betyder otur.
Ja, man kan alltid säga det. Du kan inte tvinga någon annan att tvia, för då blir det dubbel olycka.
Ja, precis.
För
det är som att tappa en spegel. Dina tvianden. Har du inte läst det?
Men jag tänker så här, är inte det bästa att säga till kompisar, det betyder otur att vara skrockfull. Mm. Då måste han ju lägga av med det.
Han kommer ju
vrida
ut och in på sig själv.
Ja. Ta det lugnt, Niklas. Det är panelens samlade åsikt.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tror du på spöken, Josefin?
Ja, jag tror på spöken, men jag tror att de flesta av spökena är väldigt snälla och oförärliga.
Mm. Man har inte råkat ut för något förärligt med någon spöke någon gång i alla fall.
Nej, inte vad man vet kanske.
Eller det är mycket som tyder på att de är snälla.
Ja, men vissa har nog råkat ut för jobbiga spöken, men då är det... Ja.
Hur är det med era spökenförhållanden, Johan?
Jag är inte rädd för spöken. Eller jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem. Alltså, jag, rent förnuftsmässigt så vet jag att det inte finns, eller vet, citationstecken. Mm. Men jag kan ändå... Hoppas det inte kommer något.
Precis, man kan inte vara helt säker.
Nej, för då skulle jag skita på mig.
Ja, det är klart.
Man håller på att somna.
Hur ser de ut? Har de lakan? Eller? Hasse, du som vet.
Jag tror inte på spöken. Nej. Utom det som jag faktiskt såg.
Har du sett ett spöke?
Jag har sett ett spöke.
Wow.
Ja, det var faktiskt rätt häftigt.
Ja. Mm. Var någonstans?
Nej, men vi var på ett slott där vi planerade en fest. Vi var ett helt gäng som satt där. Ja. Det var mitt på dagen. Det var lite skumt i det här slottet. Och plötsligt så går ljuset ner, dimmas ner. Ljudet fejdar ut. Och så går det en ung flicka bakom de andra. Så här, förbi så här bara.
Shit.
Och så är hon borta och då höjs ljuset igen och ljudet kommer tillbaka.
Wow.
Och jag bara liksom, jaha.
Oj.
Och sen så fick vi rundvisning på det här slottet och då frågade jag spökar här. Och då berättade de att ja, det är många som ser en ung flicka som går i ett hucklad hon på sig.
Var det fler med vid det här
tillfället? Ja, men det var bara jag som såg det.
Otroligt, häftigt. Det finns fler dilemman där ute. Karl står för nästa dilemma. Och på sonens fritids så skvallras det nämligen om Karls sexliv. Det kan man kalla dilemma. Det här är ett jobbigt dilemma. Det kanske är dagens jobbigaste dilemma. Det kommer från Karl som skriver: hej dilemmapanelen. Jag och min fru har 2 söner som är 6 och 8 år. En kompis till 8-åringen skulle sova över hos oss förra helgen.
Vi nattade alla grabbarna och trodde att de somnat. Jag och min fru ville ha lite mysigt och satte igång i sängkammaren. Mitt i akten hör vi hur dörren öppnas och där står kompisen. Han blir helt förskräckt och säger att han vill åka hem. Vi avbryter så smidigt vi bara kan och går hem med honom. Veckan efter när jag ska hämta min son på fritids så tittar alla barnen konstigt på mig. Jag förstår efter en stund att grabben har skvallrat och talat om för alla vad han sett. Vad gör jag nu? Ska jag prata med honom, hans föräldrar, fritidspersonalen, eller ska jag bara låta det rinna ut i sanden? Mm, det här vill man ju inte vara med. Stackars Carl. Hasse, du sitter och fnittrar här.
Ja, alltså, man kan ju verkligen sätta sig in i den här situationen när sovrumsdörren öppnas. Och så hoppas man ju bara det inte är han. Vem som helst, ja, bara inte han, och så är det han.
Och man kan sätta sig in i den lille gossens situation, ja, också.
Och så vill han åka hem. Ja, alltså jag skulle nog ta det här med pojkens föräldrar. Man vill, för det här ryktet kan ju växa och så kan det ju bli jättesnett. Mm. Plötsligt när han gått några varv.
Det kan bli jättefel.
Så blir det jättekonstigt.
Ja, att så pojken går in där, varför gick han in där? Ja, det kan bli,
bli knas. Jag skulle nog ta det med kompisens föräldrar. Bara säga, så ni vet, så att det liksom hände en liten grej.
Ja. Ska man väcka den björn som sover?
Ja, men den håller ju grabben vid liv tydligen. Ja.
Jag tycker man ska äga det här. Alltså, vi har sex. Långnäsa till er som inte har det. Men varför? Det är ju nice. Sex är nice. Ja. Jag bara säger det. Och jag tror att föräldrar, jaha, så de ligger med varandra. Snarare. Ja, men vi gör det. Mm. Vi gör det, de här vuxengrejerna. Men jag vet inte om man ska liksom mejla ut på liksom listan till alla föräldrarna. Det är ju inte det jag menar. Men att, ja, men det är väl inget att skämmas för.
Men menar du att man ska på något vis ta det för barnen då?
Nej,
menar
jag vet inte hur man ska sprida budskapet. Jag menar bara att man sorterar ut det. Det var inget konstigt, vi hade sex, han kom in och såg det. Men att men det finns, jag anser att det är väl något fint och skönt att man har barn som är runt 8 och man ligger med varandra. Det är bara grattis.
Men om någon förälder skulle komma och berätta det här om ditt barn till exempel. Ja, han såg när vi hade sex här. Mm. Då måste du ta hand om det här på något vis också.
Ja, och då skulle jag säga så som jag sa nu.
Mm. Men jag tänker till barnet. Ska de prata med barnet?
Nej, det ska man inte. Man ska inte blanda in. Nej. Ta det med de vuxna. Mm. Ingenting till barnen. Där ska man ligga lågt.
Ja, men den lille gossen har ju också föräldrar.
Han har ju sitt. Han har ju sitt. Eller tänkte du att det var mitt barn som hade sett detta?
Ja.
Och hans trauma.
Ja, du menar någon slags debriefing där då?
Ja. Det behöver ju inte innebära ett trauma för att man ser någon ha sex.
Nej, precis. Men han upplevde det tydligen så eftersom han ville gå hem.
Ja, att det är någon brottningsmatch, en orättvis brottningsmatch där kanske.
Lite mesig unge måste jag säga, om man får säga det faktiskt.
Lär dig av livet. Josefin?
Nej, men jag håller med Hasse. Jag tycker man ska snacka med den där lille kompisens föräldrar.
Just det.
Bara höra av sig och säga... Ja, det här hände. Bara så ni vet varför han ville hem. Och det känns ju lite pinsamt för oss så. Men så här var det i alla fall. Då kommer det bara vara så här, oj, och så är det ur världen. För då, jag menar, barn är också bra på att liksom dra historier vidare och kanske liksom måla upp det till något helt annat. Men då vet ju i alla fall de här föräldrarna var det grundar sig. Och då kan man liksom ta det cool. För det är ju jobbigt om den där lilla ungen kommer hem och bara... Ja, vet du vad som hände hemma hos... Ja, och så bara är det världens sjukaste historia. Man vet inte. Så att,
Man skulle kunna säga att barnet ljuger också. Att det är totalt
osant. Men de här föräldrarna till det här barnet kan ju ta det som en bra ursäkt och berätta för barnet om att vuxna har sex.
Och hur de själva har kommit till.
Det är därför du finns, ja, precis.
Jo, fast... Ja.
Vet inte alla 8 år.
Jo, det vet de. De vet det.
Men att ha spritt sig på fritids och liksom alla pratar om det där, det undrar jag om jag ska sätta upp anslagstavlan eller någonting så här. Vi hade sex i lördags och det var inget konstigt.
Vad hade de för sex?
Det står inte. Det står ingenting om.
Jag är så nyfiken. Men
det står ändå mitt i akten, står det.
Ja, så det var en akt. Ja. Jag försöker se ställningar och sånt framför mig.
Ja. Och gossens första reaktion var, jag vill hem. Så något dramatiskt måste
jag förstår det någonstans också. Herregud, vem vill se sin kompis föräldrar ha sex?
Men sen går du inte och snackar om det på fritids.
Innan man vet vad sex är kanske också.
Mm. Ja, men jag tycker ni har en samlad åsikt här. Berätta det för kompisens föräldrar. Ta det som en man eller som en kvinna. Hej dilemmapanelen, jag heter Sofie. Min mans kompis berättade för mig att han har cancer. Han bad mig att inte berätta det här för någon. Varken hans familj eller vänner vet om något. Han är väldigt stark och kaxig utåt sett, en riktig machokille. Men nu har han deppat ihop rejält. Han är borta från jobbet och svarar inte när vi hör av oss. Jag har sagt att jag finns här om han vill prata, men han vill inte prata med någon. Det känns så jobbigt att se min man oroa sig för sin vän, men jag måste ju respektera kompisens önskan att hålla tyst. Vad ska jag göra? Kan jag säga något? Undrar Sofie. Och här har vi en panel med pannan i djupa väck just nu. Vad tänker du, Hasse?
Ja. Jag tycker att hon ska... Alltså det verkar ju som om den här kompisen lever själv.
Mm, han har deppat ner sig totalt.
Ja, och sen isolerat sig. Han har ju tydligen ingen egen fru eller familj, tolkar det som, utan han ligger själv tydligen.
Jo, han har familj. Alltså. Alltså han har... Varken familjen eller vännerna vet något.
Ja, men familjen kan ju vara släkt. Mamma, pappa och ja, precis, släkt och sådär. Det verkar inte som att han har någon liksom nära familj. Och så ligger han i sin lägenhet och så är han deppad över att han har cancer. Jo, jag tror att hon i alla fall skulle dela det här dilemmat som hon nu delar med oss, med sin man.
Mm.
Han har bett mig inse, men jag måste säga till dig, vad ska vi göra? Så att de är två om det här.
För om hon inte säger till sin man,
ja,
och det kommer fram att hon har vetat om det här,
ja,
då kan ju mannen bli arg.
Då, ja, besviken blir jag
ja,
då.
Precis.
Det blir
samtidigt
besviken.
Så kanske kompisen blir arg. Om hon berättar. Så hon ja, sitter i en jävla sits här. Alltså.
Ja, fast berättandet är ju två steg. Först berättar hon för sin man.
Mm.
Så då blir hon ja med bördan. Och de två som får bestämma vad de ska göra. Sen så kan det ju vara så, även om man säger att man inte vill att någon ska veta. Men om man ligger där själv och mår jävligt dåligt. Så kanske man tycker det är skönt att någon kommer i alla fall.
Mm.
Så att man liksom... Det kan vara så att man säger saker fast man egentligen inte menar dem. För man vill inte vara till besvär.
Mm. Josefin?
Mm, jag sitter och funderar på, man skulle gärna vilja veta varför han inte berättade för sin kompis, det vill säga hennes man.
Mm.
Det är ju de som är polare. Så det är lite märkligt att för honom håller han det hemligt, men han berättade för sin kompis fru. Alltså jag fattar inte riktigt den grejen. Men jag tycker att hon ska prata med han som har cancer och säga att liksom, ja, dels visa engagemang och så, och sen fråga igen.
Men han svarar ju inte, vad jag förstod.
Nej, han svarar inte på när de ringer.
Nej, men då får hon får åka dit. Mm. Klinga på dörren. Ropa i brevlådan. Alltså det är ju så. Och så tycker jag att hon ska säga att jag det här känns jättekonstigt. Jag måste berätta det för min man och jag vill att du ska veta det. Att jag vill det. Snälla, är det okej? Okay? Alltså pusha honom till att säga att det är okej.
Okay. Eller kanske inte ge honom något val heller. Vad säger du, Johan?
Nej, jag funderar också på det där. Varför vill han inte berätta för kompisen utan bara för hans fru eller sambo? Då tänker jag att då kanske det är att mannen är hypokondriker eller livrädd för och sjukdom och att han kanske deppar ihop om han får veta något sånt här. Att det är för att skydda kompisen eventuellt. Men jag tycker i grunden att det är orättvist att berätta det för henne och att hon inte får berätta. Det tycker jag. Även om han är den som är drabbad så tycker jag det är så pass orättvist. Så hon borde kunna ställa ett ultimatum. Liksom skicka, om man inte får tag på honom så skicka ett sms. Jag måste berätta. Och sen kan vi anta att han läser i alla fall. Och så får han höra av sig om han vill stoppa. Ge ett, liksom, om 24 timmar, 48 timmar kommer jag att berätta.
Man kan ju nästan säga att hon har en skyldighet att berätta för sin man också.
Som jag tycker
den cancerdrabbade.
Ja.
Men hon kan ju också säga till den cancerdrabbade att han ska berätta för sin kompis. Mm. Säga så här, snälla berätta för din vän nu. Mm. Jag vill att du gör det, annars kommer jag göra det. Men ge honom en chans att själv berätta det i första hand.
Men hur ska man förklara det här beteendet? Är det en machokille som ska vara stor och stark? Är det liksom att han har blivit omkullkastad av den här cancern och inte är så stor och stark och macho längre som gör att han deppar ihop?
Ja, hålla fasaden, det kanske är ett sätt att, alltså det här är lite pys, få pysa ut hans ångest, men att han vill hålla fasaden för det är en del av kampen mot det eventuellt.
Mm.
Han vill säkert inte vara cancer, vilket jag tror många kanske, det här är bara en gissning, men jag kan tänka mig om man får en sån stor, tuff sjukdom, så då blir man lite ett med sin sjukdom i andras ögon.
Mm.
Och det förstår jag om man kanske inte vill.
Men om jag tolkar er rätt då, och vi har ungefär 160 års samlad gemensam erfarenhet här nu i rummet, så är det helt okej för Sofie att berätta för sin man?
Jag tycker det.
Ja, fast först honom att berätta det för sin man. Så att inte hon ska behöva göra det, utan han ska helst göra det.
Men driv processen framåt.
Yes, box.
Och den där siffran, var det huvudräkning eller har du räknat på den tidigare?
Överslag.
Var det oss tre bara?
Jag tog in mig själv också.
Oj, fast då skulle du nog lagt till...
Ja, det kände jag också var lite.
Håll käften.
30, 40.
Håll käften just nu.
God jul.
Jag älskar dig också.
Och vi har fått in ett dilemma till den här. Lyssna på den här. Hej dilemmapanelen, jag heter Jasmin. Mitt dilemma kanske inte är världens största, men det retar mig väldigt, väldigt mycket. Min kille går otroligt långsamt. Om vi går på stan tillsammans så får jag ofta stanna upp och vänta på honom. Även om vi har bråttom till något så går han ändå runt med släpande fötter och gungande knän som att han har all tid i världen. Han säger att min stress är ohälsosam, men jag blir bara stressad för han är så långsam. Vi kommer inte överens om det här. Han tycker att jag ska chilla lite, som han uttrycker sig. Men jag är en effektiv person och gillar att göra saker snabbt så att jag kan få mer tid över till att ta det lugnt. Om man till exempel handlar mat en halvtimme snabbare så får man ju en extra halvtimme att kolla Netflix sen på kvällen. Har ni några tips? Kan jag göra något? Eller ska jag bara försöka omfamna hans såsiga stil? Du har bekymmersmäck i pannan, ja, alltså, Josefin. Alltså.
Gör slut, säger jag.
Precis, jag tänkte så. Dumpa honom.
Det här är alltså, finns det något mer frustrerande än att gå runt med någon som drar fötterna efter sig på det där sättet? Alltså, jag blir skogstokig.
Skulle du göra slut?
Ja, alltså, jag skulle nog nästa. Eller jag skulle i alla fall inte vara ute på och promenera med den där snubben. Nej. Aldrig. Då skulle det vara att man umgås hemma eller på där man är still. Vid ett bord eller på en restaurang eller på en bio eller någonting. Men ut och gå med en person som inte håller samma takt. Usch, 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 usch.
Och ska man vara tillsammans med någon som man inte kan gå ut och gå med ens?
Nej, men det är det jag frågar mig. Så det kanske är läge att dumpa.
Dumpa, Hasse.
Jag tycker han ska dumpa henne.
Ja, men det tar för lång tid.
Hon verkar vara jobbig i förhållandet. Och springer runt och sådär. Och håller på och handlar skitsnabbt för att de ska kunna se på Netflix en halvtimme till. Medan han går runt och lukta på blommorna och lever i nuet.
Men han kanske också har gått i flera år och bara, ska jag göra slut eller inte? Men det går så långsamt för honom så han liksom inte hunnit göra slut.
Nej, jag tror det är kört.
Det är kört, förhållandet är kört. Johan?
Nej, men jag har en fru som är som Jasmin, går väldigt snabbt och är effektiv. Mm. Och då, vi kör en liten en arbetsfördelning liksom, om vi ska gå och handla tillsammans. Mm. Och så, alltså promenad så går det ju att anpassa sig, man bara ska göra det. Men ska du ut och göra ärenden, vi möts någonstans senare, man måste inte gå ihop.
Nej.
Utan, och jag kör en liten fördelning liksom, jag gör det här, du gör det där. Och så ses vi sen.
Vem är klar först?
Nej, men då får man väl, om jag vet, om Jasmin vet att hon klarar av fler grejer, det där tror jag hon kan tajma.
Mm. Han klarar lite
Systembolaget och så hinner hon gå. Ja. Och liksom köpa finköttet.
Ja, men det är irriterande det där. Min tjej, hon är lite kortare och har taxben, mer eller mindre. Så att, och jag går mycket fort.
Och hon lyssnar inte nu då?
Nej, precis. Men hon säger alltid att jag går för fort. Och jag tycker att hon går för långsamt. Så vi går alltid liksom 5 meters mellanrum.
Ja, men man får dela upp det då. Det är det enda sättet att lösa situationen, tänker jag. Att då får man, om man har en dag på stan, så synkar man upp lite då och då. Alltså här, ja, men vi ses om en timme på det där kaféet. Mm. Och sen så separerar man på sig igen och sen ses man om en stund igen och så där. För att det är så outhärdligt. Men jag tänker på ja, men det är outhärdligt. Men Johan, du är ju så lång. Ja. Och jag tänker så här, du säger ju att du är långsammare än din fru, men det måste ju vara att du någonstans har anpassat, för jag har en son som är jättelång också. Han är 2 meter. Och när man är väldigt lång med långa ben, då måste man väl lära sig att anpassa sin hastighet till lite kortare personer. Det är kanske därför du går lite långsamt.
Nej, men det är mycket massa som är i rörelse också.
Ja.
Alltså det är mycket energi som går åt att förflytta det här berget. Mm. Så om det då är som Rickard tjej då har taxben, så kan de vara effektiva och liksom lite snabba. Hon lyssnar inte nu.
Eller? Nej,
så då kan jag.
Hon sover.
Vad du som sa det. Ja. Nej, men jag är nog med en kontemplativ person. Och hon ska göra saker och jag är där och tittar mig omkring. Så jag upptäcker nya saker och hon utför saker.
Mm.
Så det ligger i mitt kynne.
Men det är ju en fin arbetsfördelning,
alltså,
också.
Ja, man måste hitta ett sätt så att det funkar. Annars
men,
är det bara gör.
Men blir inte din fru irriterad på din Ferdinand-attityd och det långsamma?
Nej, men hon är väl som alla kvinnor. Hon är tyst.
Ja.
Alla kvinnor. Eller med de flesta. 90% av kvinnorna säger inget utan blir sura och tysta. Och sen så får man ju, om man är ihop länge så listar man ut till slut. Vad är det, har det hänt något? Mm. Jag tycker det är störigt när du går långsamt. Jag tycker det är jobbigt. Ja, men då vet vi det.
Ja, och då kan man göra någonting åt det.
Då kan man göra någonting åt
det. Så en liten arbetsfördelning där mellan...
Och killar är inte lyhörda kan jag slänga in också. Ja, 90% av killarna är inte lyhörda.
Ja. Och alla fördomar är ju också fel.
Ja, man måste börja...
Alla generaliseringar.
Alla, nu generaliserar du tycker jag.
Tycker du det? Lycka till med din långsamma kille, Jasmin.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Klassiskt problem har hon, Victoria. Hej dilemmapanelen. Jag och min kille har precis förlovat oss och allt är jättebra. Förutom en sak, min blivande svärmor har blivit som förbytt. Hon har alltid varit vänlig mot mig. Inte överdrivet, men helt okej. Men nu droppar hon elaka kommentarer om till exempel min vikt, mitt smink, min katt och mina studier. Det verkar som hon inte gillar mig alls längre. Min kille vet inte allt hon har sagt och jag vill inte berätta allt för honom heller eftersom hans mamma är den enda släkting han har kvar. Dessutom får vi bo gratis i mammans lägenhet. Det är en superfin lägenhet som vi aldrig skulle ha råd med annars. Jag har tänkt att ta ett snack med svärmor men vet inte om det kanske bara blir värre av det. Vi träffas bara varannan vecka, men ska jag behöva stå ut med detta? Ja du, Victoria, svärmorsproblem. Jag vänder mig till Hasse Aro. Har du haft något liknande svärmorsproblem?
Nej, men jag tror att det här är en väldigt klassisk situation där mamman inte tycker om sonens val. Jag tror att det är väldigt klassiskt. Nu fattar jag inte, de bor i svärmors lägenhet men hon bor inte där.
Ja, precis. Men de är lite gisslan i den lägenheten.
De är lite gisslan där. Ja. Ja, nej, jag tycker hon bara ska bita ihop.
Och hålla tyst.
Ja, hålla tyst. Bita ihop, håll tyst. Det kommer att bli bättre. Sen kommer de att få ett barnbarn och då löses allt.
Men om man har svärmor som kommenterar ens vikt också, Josefin.
Ja, alltså det är ju lite så här. Det här är ju hyran de får betala för den här lägenheten. Det är de här kommentarerna. Ja. Men jag tror att svärmor behöver sig en tillbakakaka. Så nästa gång hon får en syrlig kommentar, ge igen, boom, direkt.
Apan mitt emot.
Ja. Mm.
Lite så.
Så att svärmor lär sig att det funkar inte att komma med de här taskiga kommentarerna, för då får hon något taskigt tillbaks. Jag tror det kan till och med vara så att svärmor, det kan vara ett konstigt sätt att söka kontakt. Alltså ibland så tror jag att folk är taskiga och elaka för att de egentligen bara vill så här, hallå, se mig! Så att jag tror att det kan vara en sån grej.
Kanske Hasse sitter och skakar på
huvudet här.
Nej,
jag tror inte att man ska betala tillbaka, då kommer det eskalera så blir det krig. Jag tror att hon ska vara den stora i det här och bara liksom, och sen...
Fast alltså, om någon kommenterar ens vikt, nej, det ska man inte ta alltså.
Nej.
Verkligen
Johan.
Inte.
Nej, jag reagerar på det här att hon har blivit som förbytt. Så att hon var på ett annat sätt tidigare. Och vad är det då? Är det nu helt plötsligt när det är allvar? Jaha, så du ska bli min svärdotter.
Nej, du ska ta min son.
Ja, du ska ta min son. Och då tänker jag, det är en öppning att börja prata med sin blivande man. Att tycker du, som jag tycker nog att, har det skett en liten förändring? Fiska lite. För att det blir nog fel att sätta dem mot varandra, mor och son. Det kan nog bli pannkaka av allting. Men att kolla liksom var han står. Har du också märkt att plantera lite grann? Men annars är det en tuffing. Särskilt när de bor i hennes lägenhet.
Mm. Det kan ju vara... Jag bara tänker att det kan ju vara så att sonen plötsligt inte bryr sig om sin mamma och hänger lika mycket med sin mamma som förut. Och det här lägger ju mamman då såklart på sonens tjej. Så det kan ju vara så att de ska tillsammans bjuda in mamman och göra någonting ihop. Det kan ju räcka med någon sån grej bara en gång varannan månad eller något, så kanske morsan mjuknar.
Och men, kanske också lägga sig lite platt så där för mamman och bara köra en låt oss kalla det för fjäskkampanj. Och bara, jag vill bara säga, nu när vi ska dela resten av livet tillsammans, i alla fall ditt liv, för du kommer inte leva så länge. nej, det behöver man inte säga. Men och säga det, att jag uppskattar verkligen att vi får bo här. Du har en fantastisk, du har gjort ett fantastiskt jobb med din son. Och bara, kör in smörbomben.
Fast smörbomben, skulle man gå på den
hyran,
som morsa?
Det var du som sa det, hyran.
Jo, det är ju den dyra hyran. Det är ju att ta de där smällarna. Men jag, då tror jag i så fall mycket hellre på att man som svärdotter då går på så här fråga om råd-grejen. Alltså att man har någon så här
släpper in svärmor.
Ett personligt issue, så man vänder sig till henne specifikt. Mm. Du är ju så bra på det här, så kan inte du hjälpa mig med det? Det tror jag mamman skulle gå igång på.
Men jag tror att det är smart, och då tror jag att det här issue ska handla om sonen.
Till och med.
Ja, du som har uppfostrat honom så väl, men han går väldigt långsamt. Vad ska jag göra?
Ja, nej, det kan vara störigt.
Men vad tror ni om man bara säger så här, du kommenterar min vikt, jag blir ledsen.
Det är också, jag tror att det är konflikt.
Man blir ledsen av hennes...
Ja, men det tror jag, man måste gå in med liksom blotta strupen här, för att det är ett känsligt läge. Mm. Så att, och bara, jag kör på, bara fjäska. Ja. Ta det priset. Och sen så, och se vad det leder till.
Älska ihjäl svärmor. Mm. Det är det vi säger. Ja. Ja, men testa det, Victoria, och lycka till.
Eller så kolesterolet
tar du, eller så tar du Josefins råd och säger bara, hörru du,
du ser ut som en
lika tjock själv.
Arsle. Ja, nej, men det kanske är dumt. Jag tar tillbaks det faktiskt.
Okej. Okay. Ja. Det är Marika, va, som har problem. Hejsan, dilemmapanelen. Jag är ihop med en kille som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Jag brukar inte tycka att jag är speciellt ytlig, men min kille har en grej som jag inte kan komma över. Han är lite överviktig, vilket inte stör mig. Och han har lite man boobs. Och på de här man boobsen så har han mycket större vårtgårdar än en normal kille har. Jag tänkte på det i början när jag såg honom naken för första gången. Men nu är det som om jag inte kan få ur de här ur mitt huvud. Jag blir äcklad och sen får jag dåligt samvete över att jag låter en sån här liten sak styra mina känslor. Vad ska jag göra? Ska jag göra slut eller jobba på att acceptera hans vårtgårdar eller säga till honom att han gör något åt saken? Det här var ett dilemma som jag aldrig har visst det fanns faktiskt. Josefin, har du sett upp på det här någon gång?
Ja, alltså ja. Jag har sett killars vårtgårdar, såklart har jag gjort.
Men som har varit alldeles för stora så att det blev äcklad. Ja,
ja, alltså, en gång var det en kille som hade så här jättestora. Alltså, det blir ju så här, oj, så där kan man se ut som kille. Alltså, när jag såg det första gången så blev jag liksom, oj, förvånad att de kunde vara så stora. För på tjejer, kvinnor har man ju sett allt möjligt, stora, små. Men just att en man kan ha ganska stora gårdar och sen bara små så här nipples mitt i bara.
Vad hände i dig när du såg de här vårtgårdarna?
Nej, men jag blev inte äcklad. Jag kände mer så här, jag tycker det är kul med kroppar och jag gillar att vi människor ser olika ut. Det finns ju de som hatar att gå på badhuset för att man tycker att det är så jobbigt med andra kroppar, och sen finns det sådana som jag som älskar det. För jag tycker att när man är på badhuset och ser alla nakna i duschen så... Ja, då känns det så här. Ja, men vi är alla bara köttbitar liksom, som går omkring och ser lite olika ut. Det är ganska skönt och befriande, tycker jag. Men nu är det ju så här att hon äcklas av det här. Mm. Så, och där så tror jag att det är så här. Antingen så måste hon hitta en väg att acceptera det. Eller så gör hon inte det, och då får hon gå vidare. För man kan inte hålla på och bara, hörru du, gör något åt. Nej, men alltså, han ser ut som han ser ut. Mm. Vadå? Det kan... Han har, varför ska han ändra på det?
Hon måste få bort sitt skav helt enkelt på något jädra vis.
Alltså, det är ju lite, tycker jag, övermaga att begära att han ska operera vårtgårdarna, om det ens är möjligt.
Jag vet inte. Det är det. Okay. Det kostar 15 000 kronor, kan jag berätta. Ja.
Har du gjort det? Nej, sluta.
De var ju stora som cd-skivor. Va? Nu är de normal size.
Men jag undrar om inte det här, om man nu försöker se djupare på det här problemet, att vårtgårdarna blir någon projicering för henne. Så att även om man skulle operera dem så kanske hon inte. Hon hade ju sin här lite övervikt. Lite man boobs. Åh, så stor. Jag menar, kanske är det här ett sätt för henne att projicera någonting annat. Att det egentligen inte honom hon gillar.
Det kan ja, faktiskt vara så, för ofta om man är ihop med någon som man liksom har älskat och tycker om och sen är det på väg, ja, det håller på att skita sig helt enkelt. Då är det väldigt vanligt att man börjar störa sig på saker plötsligt. Man bara, fan vilka äckliga fötter han har. Det tyckte man ju inte från början. Så det kan ju vara en sån grej.
Jag tycker att hon ska titta mot sig själv istället. Försöka analysera sig själv istället. Det kanske är så att hon börjar tröttna på honom helt enkelt.
Är det så, om man får manboos och blir lite, växer vårtgårdarna då också? Man,
kul liksom, att du tittar på mig. Jag har ingen aning. Ja.
Men jag tänkte att det var din tur att prata.
Ja, nej, men jag tänker så här snart. Det kan också vara tvärtom. Att hon är på väg att få starkare känslor och göra en hållbarhetstest. Liksom. Okej, vad är det värsta jag vet med honom? För att liksom se vad det är och kommer hon över det. Så nu, fan, nu gifter vi oss. Mm. Eller vad man nu behöver göra.
Hon skäms ju lite över känslorna som hon får.
Ja, ja och, men jag tänker så här. Att om du är rädd för spindlar och kan bota det. Då kan man, om du är rädd för stora vårtgårdar så borde man kunna bota det. Någon slags kognitiv beteendeterapi. Man får se större och större vårtgård och gå närmare och närmare. Och så till slut är man av med den skräcken. Och titta på dig själv. Om hon då, Marika, har du väldigt stora örsnibbar eller något annat? Mm. Tänk dig, om du skulle vara i samma sits, hade du velat att någon liksom, är det värt då att du blir lämnad för att du har stora örsnibbar?
Mm. Men jag kan tycka det är lite konstigt, därför att jag tror att ingen är perfekt. Alla har ju någonting som liksom inte riktigt ser ut som det borde göra. Och nu fokuserar hon väldigt mycket på det. Allt annat som man uppenbarligen har, som hon älskar, är tydligen mindre värt än de här stora vårtgårdarna. Mm. Och då känner jag liksom, nej, jag tror inte på det här.
Vårtgårdar är för övrigt ett väldigt roligt ord. Mm. Men om jag tolkar panelen rätt, projicera inte på vårtgårdarna, utan gå in i dig själv och analysera dig själv. Ja. Mm.
Eller om man testar någon slags analblekning fast på vårtgården, borde inte det funka?
Tippex!
Nej, nu, jag bara tänker utanför boxen här nu.
Nej, men det går att operera. Det kostar 15 000 kronor.
Men snälla, det är hans vårtgård. Det är inte han som har problem med dem. Han måste få ha dem i fred.
Rör inte min vårtgård.
Exakt.
Jag tycker han ska dumpa henne. Sen ska han operera vårtgården. Så ska han bara gå förbi henne.
Jag tycker han ska se över sina vårtgårdar. Jag tror att det här kommer dyka upp framöver.
Det här är ett problem som kommer att bestå. Hej dilemmapanelen. Min bästa kompis har blivit som förändrad sedan han skaffade flickvän. Hon bestämmer allt och när vi umgås så vill hon alltid vara med. De bråkar dessutom ofta när vi umgås. De verkar helt ärligt inte ha något bra förhållande. Men han har alltid dragits till dåliga tjejer och det spelar ingen roll vad man säger. Det är inte kul att umgås med min kompis när hans flickvän är med. Borde jag säga att det räcker? Att jag inte kommer att umgås med honom om han tar med sig sin flickvän? Och att om han inte vill träffas utan henne, ja, då får vi gå skilda vägar. Ja, ska han ge sin kompis ett ultimatum, Johan?
Ja, nej, det där, jag tycker att han har rätt att ställa krav på att ska vi fortsätta vara kompisar så kan du inte styras. Alltså, det är inte sunt i att det är en maktfördelning där, att hon ska bestämma vad han får eller inte får göra. Men det handlar mest om att hon ville vara med.
Ja, så bråkar de mycket när de är tillsammans också då. Ja. Tjafsar. Och han tycker inte det är så roligt.
Nej, jag...
Helt enkelt. Har du varit med om något liknande problem själv eller?
Ja, men om en partner tycker att nu är du för mycket med de här kompisarna. Kan inte... Och då kan lösningen vara att kan inte vi göra någonting där alla är med? Liksom? Alla partners är med. Och då, och det kan man väl göra också. Kan man inte göra både och? Det är lite så här mesig mellanväg. Men jag tycker att förslaget liksom, men vi gör någonting med kompisar ihop. Det är ju inget konstigt i det. Det är ju naturligt. Och sen så gör vi någonting ihop med henne också.
Mm. Men det finns ju såna här svartsjuka relationer. Ska du gå iväg med din kompis, då vill jag vara med också.
Ja, lite. Nej, det är ju inte sunt. Det tycker jag är... Det finns något stört i det.
Josefin?
Ja, nej, alltså det där tycker jag är skitjobbigt. När man har en polare som blir ihop med någon och så ska den... partnern bara plötsligt var med hela tiden.
Ja.
För jag har ju inte valt den. Jag är ju liksom, du är min kompis, din tjej eller kille bryr jag mig inte så mycket om. Och jag tycker man kan säga det rakt ut. Att om jag vill träffa dig själv idag.
Gör du det i de lägena när det händer dig?
Ja, det skulle jag göra. Mm. Absolut. Sen kan man ju liksom bjussa på någon gång. Så här, ja, men herregud, det är klart vi hänger allihop. Men om man vill umgås med en kompis, med bara sin kompis, då måste man kunna säga det. Och jag tycker också att som vän så bör man förstå det.
Men man sätter ju också sin kompis i ett litet dilemma då, eftersom kompisen måste säga till den här tjejen att nej, jag ska bara träffa Johan idag, du får inte vara med.
Ja,
och då vet han att det kanske exploderar. Han
jo, säger, men då är det en jobbig
ja, bud. Alltså, jag tycker, ja, man behöver inte säga till kompisen att jag gillar inte din tjej, hon är dum. Nej. Det tror jag man inte behöver säga. Men däremot föreslå killaktiviteter, liksom, kompisaktiviteter, så att man liksom är tydlig med att du och jag bara göra den här grejen. Fan, du och jag, det var länge sedan. Och, så här. Mm. Och försöka få med honom. Sen tror jag att det här är ett problem. Om de nu hänger länge, det låter ju inte så. Men om de nu mot förmodan skulle göra det, så tror jag att det kommer lösa sig själv, för att han kommer att vilja vara mer med sin kompis. Bara. Nu är de i början av förhållandet. Så att, det är liksom, så att jag tror att han... Vad var det du sa igår? Så här kompisembargo eller något sånt? Det var
något... Karantän. Kompiskarantän.
Kompiskarantän. Ja. Jag tror han ska ha en kort kompiskarantän. Föreslå, ja. Mm. Föreslå enskilda aktiviteter. Kort kompiskarantän. Kompisen kommer tillbaka, det tror jag.
Ja, låt dem gå in i en tryckkammare och testa förhållandet.
Ja.
Nej, kommer... nej. Tvärtom tror jag. Du, alltså, du, det här gäller att hålla i sin kompis så att inte han liksom svävar iväg i någon så här jätteobehaglig bubbla med den där läskiga tjejen.
Ska han snacka med kompisen om tjejen?
Nej.
Det här är en dålig relation?
Nej, det kan han göra om kompisen hintar om att han vill snacka om det. Men förmodligen kommer ju polaren komma med det problemet till vår brevskrivare. Ja. Så det kommer ge sig om de börjar träffas själva. Men säg för guds skull att du vill träffa honom själv.
Men träffa honom själv, säg det, och kanske lite killaktiviteter. Squash, tennis med manliga omklädningsrum så att hon inte kommer in där helt enkelt.
Runka bulle.
Så pass?
Ja.
Det är en myt.
Hon kanske vill vara med på det. Hon kanske vill vara med på det.
Det finns inte.
Det finns inte.
Det var det första jag kom att tänka på när du sa killaktivitet.
Det betyder otur också för övrigt. Jag är så skrockfull. Och Dilemma heter ju programmet. Och det är därför de är här, för att lösa dilemman. Hej Dilemmapanelen. Jag heter Elina och är 25 år. Jag fick min älskade katt när jag fyllde 20. Jag och min pojkvän har varit ute och rest jorden runt i 9 månader och min katt fick då bo hos min kompis som bor på landet. Själv bor jag i lägenhet i stan. När jag kom tillbaka och ville hämta min katt så kände den inte igen mig och min kompis sa att den hade akklimatiserat sig så mycket att det vore taskigt mot katten att ta tillbaka henne. Jag blev såklart både arg och ledsen. Det är ju min katt. Jag fick inte tag i katten och min kompis var inte särskilt hjälpsam, så jag fick åka hem utan min katt. Jag var extremt arg och ledsen när jag kom hem. Men efter några dagar så har jag börjat fundera. Jag saknar ju henne och jag är ju ägaren till katten. Men hon kanske mår bättre på landet. Dessutom så är det ju jobbigt att bråka med min kompis om det här. Vad ska jag göra? Undrar Elina. Och jag vet ju att du älskar katter, Josefin.
Det gör jag, och därför så har jag en åsikt om det här.
Jag var inte orolig. Vad står du i det här?
Nej, men det var ju faktiskt lite komplext. Exakt. Alltihopa. Ut och rest i 9 månader, det är nästan ett helt år. Mm. Plus att de bor i lägenhet. I stan förmodar jag kanske inte läge att ha katten ute då. Nu är det vissa som har utekatter i stan. Vi har ju, jag bor i Hornstull och där strövar ju Hornstulls skräck omkring. Alltså världens coolaste katt som skrämmer alla hundar och människor runt om. Men hur som helst, om hon nu inte kan ha katten ute när hon bor i lägenheten och katten har bott på landet, så tror jag att man måste sätta katten i främsta rummet såklart. Och den trivs på landet, den vill vara där, hennes kompis är redo att behålla den. Bra.
Tänk på katten och inte dig själv.
Ja, alltså låt katten bo där. Och så skaffa en annan katt. En katt, kanske en sån som är lite mer gjord för att vara en innekatt, så att säga. En sån raskatt som är gjord för att vara en innekatt. Mm. En ny. Och sen kan hon hälsa på kompisen och sin katt ibland.
Alltså Johan, har ni några åsikter i fallet?
Jag växte ju upp med massor med katter. Ja. Min mamma hade katter hela tiden så här, som hon hittade överallt.
Oj, det var en riktig katttant.
Ja, nästan. Liksom, det var liksom, och vid ett tillfälle, och jag tror det var här som mitt förhållande till katter avgjordes, när jag var typ 3-4 år, så sög han på en karamell. Och så fastnade den i halsen. Och jag kunde inte andas. Oj. Jag försökte liksom... Ingen reagerar. Och till slut rycker jag tag. De står där hela familjen, mina brorsor och min mamma och min pappa. Ingen reagerar. Så rycker jag någon som säger oj, oj, bla, bla, bla. Åh fan, är det du? Vi trodde det var katten. Och då sen dess har jag haft ett ganska likgiltigt förhållande till katter. Ja. Jag förstår inte riktigt grejen.
Nej, men vänta, katter. Nu straffar du ut alla stackars katter. Jag straffar inte ut alla dina föräldrar var lite jobbiga där.
Jag säger inte att, att jag hatar katter eller tycker illa om katter. Jag säger bara att jag har ganska likgiltigt förhållande till katter.
Men det har de till dig också?
Ja,
det har, katter har ju det till människor.
Det exakt, nära det
har, vi har faktiskt. Ja. Och med katter är det ju lite så faktiskt. Är du likgiltig så kommer de, söker de sig till det. De vill liksom bli lite sådär, se mig, och så när man ser dem, nej, jag går. Oh, och om man inte ser dem så...
Alltså sådär. Jag blir så provocerad så av det han sitter och säger nu, så att, jag orkar inte ens.
Jag tror att ja, katten mår bra där den bor, och jag tycker hon ska vara glad att bli av med den här katten. Skaffa en hund.
Johan. Ja, nu kommer i princip Johan här. Varför? Hon snodde ju en katt här och har massa dåliga ursäkter. Trivs bättre på landet. Och jag, så som jag tolkar det, så fick hon inte, Elina fick inte ens chansen att hitta katten.
Hon fick inte tag på den här.
Nej, och det kändes som hon var där i liksom 2 minuter och hon höll undan katten från, hon vill inte vara hos dig, nu är den min. Nej, det där tycker jag inte är okej. Det är hennes katt. Hon ska ha den.
Men stod det inte att katten inte kände igen henne? Stod
ja,
inte.
Precis.
Men alltså, det har ju varit,
katt, hur fan vet man det?
Det har varit kompisens katt i 9 månader. Det är lång tid. Och vilken schysst kompis faktiskt som ställde upp och tog hand
absolut
om den där katten.
Absolut, här har du en 500-ring för kattmaten. Eller vad det nu
500?
Kostar.
500-ring? Vet du hur dyrt det är?
5 000 sa jag nu.
Bra, du lade till en nolla. Jag gillar. Jag gillar.
Här får du, och det var dealen. Men jag tycker det var smygigt av den här kompisen. Den är min nu. Jag blir irriterad. Jag blir arg. Men
Johan, tycker du inte man ska tänka på katten? Ska man verkligen tänka på sig själv i första rummet här? Det är en lägenhet i stan.
Jag tycker att ni överskattar kommunikationen med katten.
Men alltså, tar hon hem den där katten till lägenheten i stan, då kommer det låta så här. Så där kommer det låta.
Och eventuellt så kommer den att pissa ner hela soffan också. Njuter. Igen.
Hon kommer vilja skicka tillbaka katten till kompisen.
Ja, men låt det hända då. Fine, då får man ta beslut. Men här var det så här, nej, den vill inte hem till dig, den är min nu.
Ja, du tänker
jag tror
så.
Inte på det. Ja.
Ja, men jag tycker ändå att hon har börjat en liten resa, Elina här, där hon kanske sätter katten i första rummet redan.
Ja, hon är för slapp. Ja. Den resan.
Johan säger, det där är inte en okej kompis. Josefin säger
att det är en jätteokej kompis och att hon ska skaffa en ny katt.
En djurvän till kompis.
Yes.
Ja, där har ni.
Och jag säger köp en hund.
Köp en hund, det säger jag också, Hasse Aron. No, det är andra advent idag, snart är det jul. Och lilla Olof, hörni, man får ju hjärtförstoring. Jag har ingen att fira jul med. Mina föräldrar bor utomlands så jag kan inte åka dit. Jag ska jobba på juldagen så jag kan inte åka till några släktingar heller. De bor för långt bort. Men jag har dejtat en tjej i 6 veckor och hon ska fira jul med sin familj och släkt. Jag har inte ens träffat hennes föräldrar. Jag vet faktiskt inte vad min flickvän skulle svara om jag frågar henne om jag får fira jul med dem. Och det känns egentligen för tidigt. Men jag har ångest över att fira jul ensam. Kan jag fråga tjejen jag dejtar om jag kan fira jul med dem? Olof.
Lilla Olof.
Vad ska vi säga till Olof? Kan han göra det här efter 6 veckor? Är det för tidigt?
Nej, skit i det. Jag tänkte så, omfamna den här stunden. Du får ju hela... Står det var han bor någonstans?
Nej, det står inte faktiskt.
Du får ju hela samhället för dig själv. Strosa runt. Gör ett inbrott. Nej.
Feel free. Tänk utanför boxen.
Nej, men jag menar... jag har väl haft någon jul sådär också som man är själv. Och jag... Först så var det så här. Det fanns en sorg och det är så mycket tradition. Men den är ju påhittad. Man kan hitta på sitt eget också. Mm. Gå ut... Alltså på julafton så kan man träffa jävligt intressanta människor om du går in på en pub och sätter dig och börjar snacka. Vilka livsöden kan du hitta där? Var lite nyfiken. Häng inte upp det på henne. Har du inte bjudit dig så var inte needy.
Nej, men jag har faktiskt varit ute en julafton och det är den mest tragiska julafton jag har upplevt. Det
var
Lonely Hearts Club Band var det verkligen.
Så. Ja, men då var du inte i Stockholm. Nej, var du i Gävle?
Eller? Jag var inte i Människobyn. Utan... Hasse.
Alltså jag är ju ingen julkille och det här är ju skälet. Folk sitter hemma och ångest för att ingen bjuder dem. Så han får, det finns ju 2 sätt att lösa det. Han får väl liksom på något sätt väldigt tydligt antyda, kanske inte fråga, men antyda att jag har ingen att fira jul med. Mm. Ja, lite jag sådär. Vet inte hur jag ska göra. Jag kollar väl Kalle Anka och går lägga mig tidigt. Då kommer ju hon att bjuda in honom.
Dafgårds fiskgratäng kommer jag sitta och äta alldeles själv.
Men sen så, det var en julafton där jag firade jul på ett ställe. Sen promenerade jag hem på julafton och det var i Stockholm då. Och förvånades över hur mycket folk det var ute på krogar och pubbar. Och hur kul de verkade ha.
inte i Gävle.
Nej, inte i Gävle. Men i Stockholm verkar det vara så att man kan faktiskt gå ut och ha kul på julafton. Mm. Så att jag vet inte, jag tycker att... Alltså,
men vad är det, varför kan han inte fråga tjejen bara, du, jag vill inte sitta ensam på julafton.
Nej,
är det okej?
Där är jag med Johan faktiskt. Att de har precis börjat dejta, det är lite för tidigt och det kan verka lite needy också. Kan ju få följa med dig. I så fall måste förslaget komma från henne. Han kan ju såklart hinta lite om att så här, åh, jag vet inte riktigt vad jag ska göra på jul, men det löser sig. Men man vill inte ha en kille som bara, nej, jag vet inte vad jag ska göra. Nej, det
är jättestora vårdgårdar.
Ja, jättestora vårdgårdar har han.
Skrockfull såklart också.
Nej, men alltså, jag tycker att han ska jobba på jul. Jag tycker att han ska se till att han jobbar även på julafton och på juldagen. Mm. Då är det löst, för då kan han jobba på dagen och sen kan han gå ut och dra några bärs och ha lite så här.
Eller gå till ett härberge och hjälpa till.
Och göra lite nytta helt enkelt.
Ja, det kan man ju göra också.
Eller bara se sanningen i vitöka. Julafton är bara en dag. Och en kväll, som alla andra.
Och du är en ensam jävel som går hoppa från en bro.
Men alltså, problemet är att det är ofrivilligt vald ensamhet.
Ja, men se andra möjligheter snarare än att klänga på tjejen. Om det är tidigt också, för det kan bara bli fel. Men just för sin arbetsgivare, att gå och säga, fan, vet du vad? Jag tror att ni behöver extra hjälp på jul. Vet du vad? Jag ställer upp. Jag skiter i att åka hem. Shit vad han hamnar på plus.
Precis, han kommer få dubbelt betalt.
Vi vet ju inte vad han jobbar med. Kanske är stängt på julafton.
Typiskt.
Ja, det är Systembolaget. Ja.
Han kan ju jobba som jultomt också.
Det kan han göra, åka runt i olika familjehem och köra jultomts. Ja,
kan man tjäna mycket stash på, har jag hört.
Storhelgstillägg.
Fast det är väldigt billigt, Josefin, vet du, att flyga på julafton.
Jag ska flyga på julafton.
Ja, jag vet. Det är därför jag vänder mig. Så jag tror att han kan väl ta en resa och dra någonstans.
Och sitta. Han ska jobba på juldagen.
Han ska jobba på juldagen, just det. Så,
jag tycker tomten var jättebra. Ja. Kontant utan
man kan flyga till Stockholm över dagen om man bor i Gävle. Då kan han ta tåget också. Ja.
Olof, lycka till på julen. Jag och mina kompisar fyllde 18 i år och har börjat gå ut på krogen. Min bästa kompis kan tyvärr inte hantera alkohol. Han slutar inte dricka för han blir packad och ofta utslängd. Och då måste alltid någon av oss åka hem med honom eftersom han inte kan klara sig själv. Vi har pratat med honom flera gånger och sagt att han måste ta det lugnare. Men det hjälper inte. Han hade inte det här problemet när vi gick på hemmafester. Men då tog ju hans öl ofta slut tidigt på kvällen. Ölen i baren tar ju aldrig slut. När vi förklarar att vi inte har någon lust att hänga med honom när han är för full så tycker han att vi är larviga. Vi funderar på att lära honom en läxa genom att inte hjälpa honom hem i framtiden. Men han kan göra riktigt dumma grejer på fyllan och skulle egentligen behöva någon som hjälper honom hem. Vad ska jag göra? Undrar Josef. Ja, jag tittar på dig Johan. Ja. Kaffebärs.
Nej, men det här är vad jag kallar för ett sänke. Han drar ner. När han, jag är en sån som kommer igång lite senare och vill fortsätta liksom. Och då är det här någon som drar ner. Liksom. Vems tur är att ta ansvar? Ja. Jag tycker det är liksom minnesbeta. Eller, men inte lämna, det är inte okej. Okay. Har ni tagit med honom, då får ni skylla er själva. Kanske filma beteendet. Hota med att lägga upp det.
Filma är bra.
Ja, nej, men jag har ju kollegor också som kan ta ett glas för mycket. Och liksom, men då är det med, hej då om du åker nu. De kan ju ta hand om sig själva. Liksom. Det här är något annat. Det är ju inte bra heller för en 18-åring som inte har vuxit färdigt att dricka så mycket. Nej, det... Så att ge en minnesbet och se till så att det upphör. Varannan vatten, ha något krav, annars så lägger ni upp det här. Om ni nu har någonting att hota med. Liksom.
Men tycker du varannan vatten är en minnesbeta? Eller?
Nej. Jag menar alltså, som förslag på åtgärd. Om du inte dricker varannan vatten, om du inte sköter dig, så vill vi inte ha med dig. För hans skull och för de andras skull.
Mm. Ja, det låter rimligt. Hasse?
Ja, det verkar ju som den här killen har problem. Om man liksom, så länge det finns alkohol så dricker han. Eller så länge han har råd i alla fall. Och verkar inte se... Nej, jag tycker de ska göra som de tänker. Låta honom ta hand om sig själv. De är ju liksom juridiskt vuxna människor. De får dricka alkohol på krogen. Då får han fan ta hand om sig själv också.
Men är det schysst att lämna en kompis på det sättet?
Nu har de försökt allt annat. Tydligen snackat med honom och sådär. Så att liksom... Det är antingen det eller sig åt att han inte får följa med. Mm. Men liksom tufft tycker jag. Tuff attityd.
Han verkar vifta bort problemet själv när kompisarna tar upp det också.
Ja, men då eller okej, steg ett. Åk utan honom. Så han säger inte ens att de ska dra. Nej. Så han får reda på det, så säger de, nej, men vi och steg två, då får han följa med nästa gång och så sköter han sig inte, då får han ta sig hem själv. Mm. Ja.
Mm, men det kan ju vara lite terapeutiskt också faktiskt för den här killen om han har alkoholproblem.
Ja, alltså att inte bjuda in honom, det är ju verkligen en skarp markering. Men sen har jag tänkt också, i och med att han är så ung, om de kanske rent av ska kontakta hans föräldrar och berätta att liksom, det spårar han, det blir för mycket varje gång. Bara så att, ja, så att det kommer fram till dem också, så att de blir lite mer vaksamma. Nu är han 18 och han ja, juridiskt sett får han göra så här då, men han är ju ändå bara 18. Mm. Så att det hade jag nog velat i alla fall, om jag hade en 18-årig son som liksom låg och kräkte sig i ett dike plötsligt någonstans och sådär. Alltså det vill
som
man
förälder
veta.
Vill man ju jättegärna veta det, såklart. Men som 18-åring kanske man inte vill att ens kompisar ska gola på.
Nej, men det kan vara bra att göra det också. För det är återigen att liksom verkligen upplysa honom. Det där med att filma är inte så dum idé. Alltså det upplysa honom om hur han gör bort sig och att det går för långt och att det är för mycket, helt enkelt.
Ja, jag har lösningen. Det är väldigt enkelt. Borde jag kommit på från början. De åker ut med killen, han super ner sig, de honom, och så dumpar de honom utanför polisstationen.
Fyllsel.
Då ringer polisen hem till föräldrarna. Så liksom, är problemet löst.
Sätter in han på fyllsel alltså?
Nej, de sätter inte, de dumpar honom utanför. Ja. Sen får polisen göra sitt jobb.
Det vill man inte ha som kompis.
Det orkar man ju bara göra en gång. Det får ju inte bli liksom en vana. Alltså, det kan
nej, men
en
då
vana
blir det
också
en veckaklocka förhoppningsvis.
Fast han kommer inte komma ihåg den då.
Nej, men då så säger man att nej, men polisen kom och tog det.
Ja. Man kan ju ringa efter polisen säkert också.
Beställningsrum.
Ja.
Du behöver läxa upp en kompis. De kan få annat att göra.
Jag heter Paul Young. Ja.
Bara han än lägger hatten somnar han.
Ja, en referens. Ja.
Kan jag komma något gott ur det också? Jag tänker på Martin Stenmark som skrev en jättebra låt efter att han hade vaknat upp i fyllecell. Så att man kan ju tänka så.
Sjulekliva.
Ja,
just det.
Precis.
För han landade i Gävle.
Ja, men Josef, antingen så följer ni Hasses råd och dumpar kompisen i polisstation, eller så filmar ni honom helt enkelt och säger, det här är inte okej, det här beteendet, och om du inte skärper det, då lägger vi upp det. Ja, det låter som en bra plan.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det är ju lite dilemma att dilemma är slut för idag. Har ni haft det trevligt?
Mycket.
Och lärorikt.
Ja, vilket dilemma har fastnat hos dig, Josefin?
Men det var det här med skrocken, tror jag, som fastnade för mig. Att det blir så här, oj, är jag problematisk? Alltså du vet, när någon skriver ett brev om en kompis som är jobbig och man själv känner igen sig i jobbigheten, då blir man får sig en liten tankeställare.
Alltså, är det något som...
Jag gillar den där sköna, långsamma killen som gick runt och upplevde världen i sin takt. Jag gillar honom.
Men du gillar inte hans tjej, Jasmine, som var hypereffektiv och tyckte det var jobbigt?
Jag gillar Jasmine bättre i sånt fall.
Johan?
Ja, nu ser jag ju bara Vårtgårda framför mig, men jag tycker det är spännande att Hasse har sett ett spöke.
Ja. Just det.
Jag skickar en efterlysning på det spöket. Men det jag tänkte var att som Elina här, låt inte din kompis sno din, strid för din katt.
Just det.
Låt inte kompisen bara säga, nej den vill inte tillbaka, utan ta en kamp där.
Precis.
Det är inte bort din katt för lätt.
En catfight.
Catfight. Och lyssna inte för mycket på katten, ta tillbaka.
Ja just det, skit i katten. Tänk på dig själv. Ordningen är återställd nästa helg. Då är Anders S. Nilsson tillbaka igen med nya dilemman. Och då sitter Thomas Ravelli, Agneta Sjödin och Farao Groth i panelen. Tack för den här helgen. Hej då!
Hej då!
Glad andra advent.